Jag blev påmind när jag kom in här i kyrkan idag vad otroligt mycket jag saknar er. Det känns tråkigt och tröttsamt att predika för tomma bänkar. Men så blev jag påmind att Gud är ju inte långt borta. Tur det i alla fall. Jag ska läsa ifrån Lukas 2. Om den 12-årige Jesus i templet. Och det här är väl kanske det man skulle kunna säga en förälders mardröm. Det som händer i den här berättelsen. Häng med och lyssna ifrån Lukas 2, 41 och framåt. Hans, alltså Jesus, föräldrar brukade varje år bege sig till Jerusalem vid påskhögtiden. Också när Jesus var 12 år gammal gick de upp dit som seden var vid högtiden. Då festen var över och de skulle resa hem igen så stannade Jesus kvar i Jerusalem utan att föräldrarna visste om det. De gick en dagsled i tron att Jesus var med i resesällskapet och frågade sedan efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte hittade honom vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom där. Efter 3 dagar fann de honom i templet, där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Alla som hörde till honom, hörde honom, häpnade över hans förstånd och de svar han gav. Föräldrarna blev bestörta när de såg honom och hans mor sa till honom: barn, hur kunde du göra så mot oss? Din far och jag har letat överallt efter dig och vi har varit mycket oroliga. Han svarade: varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara med min far? Men de förstod inte vad han menade med sina ord. Sedan följde han med dem ner till Nasaret och han lydde dem i allt. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. Och Jesus blev äldre och visare och vann Guds och människors välbehag. När jag hör den här berättelsen om 12-årige Jesus i templet så kommer jag direkt att tänka på en berättelse från mitt liv om den 7-åriga Matilda i Bangkok. När jag var barn så åkte min familj och jag iväg 3 veckor till Thailand och backpackade. Vi reste runt med ryggsäckar och därför så kunde vi inte köpa så mycket souvenirer och sådär. Utan det fick vi göra sista dagen på resan innan vi skulle åka hem. Och då gick vi till ett jättestort shoppingcenter i Bangkok för att köpa oss lite souvenirer och så. Det blev tråkigt. Vi barn, vi tjatade, vi ville gå vidare. Och det saknades pengar så min pappa gick iväg för att ta ut pengar. Och vi andra var kvar med mamma. Sen när pappa efter ett tag kommer tillbaka så har han inte med sig min lilla syster Matilda. Utan hon är borta. Men va? Jag trodde att hon var med er. Men följde hon inte med dig för att ta ut pengar? Vi börjar leta lite runt omkring på varuhuset men det var gigantiskt i flera våningar. Och mellan shoppingcenter var det som glasgångar över till andra shoppingcenter. Och kommer man liksom ifrån lilla Årjäng som vi gör så var det här liksom woof. Där finns liksom inte ens en enda rulltrappa så det var gigantiskt. Mina föräldrar får panik och springer till en informationsdisk eftersom vi inte hittar henne. Och de vill ropa ut på svenska till min syster och säga till henne att hon ska gå till kassan och be om hjälp. Men de som är vid informationsdisken vill ropa ut på thai istället. Och det vill inte mina föräldrar för de är rädda att folk ska kunna se henne och ta henne då. Och de blir stressade och arga. Sum summarum, vi hittar Matilda efter drygt en timme. Och hon hade gått över till ett annat shoppingcenter. Och den här timmen, det är liksom, vi får panik när vi tänker på den, för det var så obehagligt. När Matilda då hittas så försöker hon få tag på någon som är svensk, som liksom kan tolka. Och det första Matilda berättar för den här svenska mannen som de då hittar efter ett tag är att vi ska åka hem, att hennes syskon och föräldrar ska åka hem och att hon kommer att bli ensam kvar. Och hon vet inte vad hon ska ta sig till helt enkelt. Mannen förklarar ju för henne att de kommer inte alls åka hem även om flyget går. Men det var logiken för ett barn. Alla vi fattar ju att en förälder inte skulle lämna sitt barn i Bangkok och säga ja, ja, nu går flyget. Hon dök inte upp. Nej, man stannar ju. Lämnar aldrig. Och på samma sätt är det med Gud. Gud lämnar aldrig oss. Till Gud får vi alltid komma. Bryr sig alltid om oss. Och lämnar oss inte i sticket. När vi läser berättelsen om Jesus så måste vi ha med oss att det var en helt annan tid. För den första tanke som jag fick var att var det inte dumt av Josef och Maria att inte kolla att Jesus var med innan de begav sig av. Att det kan tyckas oansvarigt nästan att ge sig ut på en resa utan att försäkra sig om att ens barn är med. Men det kan ju ha varit väldigt många barn att ha koll på. Och dessutom så hade man en annan typ av syn på ansvar. Ansvarsbanden var annorlunda och det var troligtvis ett stort resesällskap. Där det inte bara var mamma och pappa som skulle se till att barnen var med, utan också grannar och övrig släkt. Ansvarsbanden var annorlunda. De får sedan lägga en hel dag på att gå tillbaka. De hade redan gått en dag och sedan en hel dag tillbaka till Jerusalem. Och Jerusalem var inte direkt en snäll stad. Det var också en gigantisk stad. Och för Jesus som kom ifrån en liten by så måste det ha känts väldigt obehagligt för hans föräldrar att han var där själv. Gott om soldater, tjuvar och ganska lätt att se att ett barn skulle kunna råka illa ut i den miljön. Och i 3 dagar så letar de i den här stora staden innan de hittar honom. Lite skillnad, en timme eller 5 dagar som det blev totalt innan de hittar Jesus. Fatta paniken som Josef och Maria måste ha känt när de sprang runt och letade och frågade efter honom. Men till slut, äntligen, så hittar de Jesus. Och Marias reaktion är lite intressant. Man tänker kanske att hon skulle be om förlåt. Förlåt Jesus att vi inte såg till att du var med, att vi glömde bort dig. Förlåt, förlåt. Men istället är hennes reaktion att hon blir arg på Jesus. Hur kunde du göra så här emot oss? Förstår du inte att vi har varit mycket oroliga? Det finns någonting väldigt tröstande eller igenkännande i Marias föräldraskap. Jag tror de flesta föräldrar kan känna igen sig i det där att när man har blivit rädd eller blir lättad att man blir arg för vad som kunde ha skett. Istället för att be om förlåt så blev hon arg. Men Jesus är cool. Han svarar Maria att han vill vara med sin far. Han verkar inte ha varit orolig på något sätt heller utan kände att han var på rätt plats. Och det står att de inte riktigt förstod vad Jesus menade. Men att Maria bevarade det i sitt hjärta. Hon plockade nog fram det senare i livet, det här minnet. Och mindes det både som en katastrof. Men också glädjen att få återse Jesus. Och det som utspelade sig där i templet. När de skriftlärda och lärarna satt och lyssnade på honom. En 12-åring. De måste ha blivit förundrade, hans föräldrar. Detta är den enda berättelsen som vi har om Jesus som barn. Det är ju hans födelse och det som skedde där omkring. Och sen är det den här berättelsen. Det är allt vi vet om Jesus uppväxt. Och efter det här besöket i Jerusalem så försvinner också Josef, Jesus pappa. hoppa ur bilden. Anledningen till att vi inte finns mer att läsa om Jesus som barn, som egentligen hade varit ganska intressant tycker jag i alla fall, det är nog för att författarna inte tyckte att det var viktigt att ta med. Evangelierna är inte någon biografi där det exakt ska återge Jesu karaktär eller någon slags historisk essä. Och så här skriver Johannes i Johannes evangeliet. Jesus gjorde också mycket annat. Om varje händelse skulle skrivas ner, tror jag inte ens hela världen skulle rymma de böcker som då skulle skrivas. Det fanns nog gigantiskt mycket från Jesu liv att ta av, men det skulle inte rymma alla böcker i världen. Varför nämns inte Josef något mer då? Om han är med väldigt tydligt i början, vid Jesu födsel innan och sen vid födseln och sen Hanna och Symeon i templet och sen som 12 år. Ja, vi vet inte. Kanske var det så att han dog tidigt. Eftersom han var en viktig del och annars troligtvis hade omnämnts. Temat för kyrkoåret idag är i Guds hus, som Claes nämnde i inledningen. Och jag har gjort en liten spaning. Och vi får se om du håller med om den. Min spaning är, och det här är utifrån Guds hus, vi lägger ner mer och mer tid på att inreda våra hem. Men känslan av hemlöshet ökar mer och mer. Och då menar jag inte den fysiska hemlösheten som också ökar, utan känslan av att inte ha ett sammanhang, att inte höra hemma. Alltså att vi inreder mer och mer och vill göra fint, men känslan av att inte ha sammanhang, en slags hemlöshet, också ökar. Håller du med om det? Slå på TV:n. Det finns Husdrömmar, Hemma hos arkitekten, Grand Design Sverige, eller gå in i affären och titta på tidningshyllan som är full med glossiga tidningsmagasin med inredning eller en dagstidning med Hemma hos reportage. Det är viktigt hur våra hem ser ut och att vi uttrycker vår personlighet med hur vi bor, står det i de här tidningarna och i de här programmen. Men samtidigt går man in på Hemnet och tittar, så ser nästan alla hem exakt likadana ut. Visst är det lite ironiskt? Har vi någonsin varit så intresserade eller besatta av våra hem? Men samtidigt så tror jag inte att det har varit en sån tid då så många också har fått känna sig hemlösa. Att inte få tillhöra. Att inte ha ett sammanhang där man räknas med, där jag behövs. Anledningen till ett ökat intresse av sådana här program och tidningar och heminredning, det kanske beror på ökad inkomst. Och ökad ensamhet kanske beror på urbanisering eller att storfamiljen har fått mindre viktig roll eller att vi tittar för mycket på TV. Jag tänker inte gå in på någon analys om varför det är som det är. Ofta så spelar ju ganska många parametrar in till att en utveckling går åt ett visst håll. Men det finns en viss ironi i att vi lägger stor vikt på våra hem, men upplever en hemlöshet. Hemmet önskar vi ska få vara en plats där man får hämta kraft och energi. En plats av trygghet där man kan vara sig själv. Och hemmet som fysisk plats är viktig. Att vi har en fysisk plats att vara på. Fråga den som har flyttat runt på ett andrahandskontrakt 5 gånger på ett år. Om den fysiska platsen spelar roll, ja. Eller den ensamstående föräldern som försöker hitta ett boende nära skolan så att inte barnen ska behöva åka så långt. Ja, hemmet, den fysiska platsen, är viktig. jag måste erkänna ändå att jag tycker att de här programmen är väldigt roliga och spännande och bra. Jag är liksom en del av det där och jag gillar att titta på det. Och jag har en favoritarkitekt. Han heter Gert Wingårdh. Och det är bland annat han som har varit med och ritat Nya Karolinska, Universium i Göteborg och Victoria Tower. Och i ett av de här programmen som jag tittade på, hemma hos arkitekten, så är de hemma hos just honom. Och så får han frågan om vad är ett gott hem? Och hans svar förvånade mig och skilde sig ganska mycket ifrån vad andra arkitekter svarade på frågan om vad ett gott hem är för något. Han svarade så här. Ett gott hem är den byggnad där den människa du vill vara tillsammans med finns. Det har inget med själva byggnaden att göra. Jag blev förvånad. Hur kan en arkitekt säga så som liksom jobbar med byggnader? Ganska dissigt att säga byggnaden spelar ingen roll. Men jag kände att han har ju förstått någonting av vad det är att vara människa. Han har förstått den existentiella delen av vad ett hem är. Kanske borde terapeuter och arkitekter rita hem i framtiden. Eller pastorer och arkitekter. Hur skulle hemmen se ut då? Eller byggnaderna? Normen i vårt samhälle för ett hem är mamma, pappa, barn. Och det blir väldigt tröttsamt för de som inte passar in i den mallen. En vän sa en gång till mig att hon aldrig blev så medveten om sitt civilstatus som just i kyrkan. Att gång på gång få svara på frågor, har du träffat någon än, och så vidare. Här behöver vi bli mer generösa. Att det finns många sätt att leva sitt liv på utanför den här normen. I vår tradition i frikyrkan så finns det inte kommunitetsliv eller klosterliv på det sättet som det finns i andra kyrkor. Men jag kan ändå sakna det. Kommuniteter som lever i tidebönen som är jämnt och där man kan få stämma in i ibland. Och jag tänker på min katolska kollega här borta i Blackeberg, pater Reinar Karls. Han firar mässa med sin församling varje dag. Klockan 7 varje dag så firar han mässa, nattvard, med sin församling. Och han är över 80 år och gör det här. Varför? Jo, för att han lever ett annat typ av liv. Inte det här mamma, pappa, barn, huslivet, utan ett annat typ av liv. Och jag ser hur det blir till välsignelse för människor att han gör det. Och på samma sätt så tror jag att det finns människor som har en sån kallelse hos oss, precis som i katolska kyrkan. Och att vi i frikyrkan tyvärr kanske har blivit lite för mainstream och gjort det svårt och smalt för olika sätt att leva på. Personer som är singlar, inte skaffar barn, kan leva i sin kallelse fullt ut för Gud. Och det finns flera bibliska exempel på det. Tänk på Paulus och Jesus. Inte levde de i någon fin inredningstidning och hade barn. Och de levde fullt ut i Guds kallelse. Jag tror för min egen del, och kanske för din del också, att vi skulle behöva fundera på hemmet. Hemmet där vi bor, vår fysiska plats, men också hemmet med de människor, de sammanhang där vi vill vara. Där det är gott att vara. Och att byggnaden har ju egentligen ingenting med det att göra. Ni vet, man kan komma in i ett hem och direkt känna, oh, här är det dålig stämning. Eller komma in i ett hem som kanske är ett ruckel. Men känna, här finns det en värme och en glädje. Det har inget med själva byggnaden att göra. Och det här gäller även Guds hus, kyrkan, församlingen. Det är inte byggnaden som är det viktiga. Vi kan ha en fantastiskt vacker kyrkobyggnad med en atmosfär och en kultur som känns jättekylig. Där man känner sig otrygg och inte välkommen. Det spelar ingen roll hur fin kyrka man har. Och kanske har detta blivit än tydligare under den här pandemin. Att det inte är byggnaden som är församling och kyrka. Utan det är vi som finns med där. Vi få som sitter här idag. Och alla som finns med genom datatelefon. Det är vi som är församling. Och precis så var det bland de första kristna. Man började mötas i hemmen. Det utgick ifrån de människorna som var med. Det var inte att man samlades kring en byggnad, ett tempel. Det hade inte de första kristna, utan man samlades i sina hem där människorna fanns. Josef och Maria vandrade till Jerusalem för att fira påsken. Och det här var en av tre viktiga högtider som de firade. Och de fick avsätta ganska mycket tid. Vi kan anta att det här var ett ganska kostsamt projekt för dem. Då Josef inte kunde jobba. Han var ju snickare och troligtvis så förlorade de en del inkomst i att de skulle resa iväg. Det var ingenting som de var tvungna att göra, men någonting som var viktigt för dem i deras tro. De ville avsätta tid för det. Jag vet en person som gjorde lite liknande grej kring att avsätta tid. Hon valde att gå ner i tid på sitt arbete för att hon ville lägga mer tid i kyrkan, i församlingen. Hon avstod någonting för Guds hus skull. Precis som Josef och Maria när de avstod jobb och inkomst för att göra den här vandringen, så gick hon ner i tid. Guds hus. Nu kommer en liten sammanfattning av den här predikan. Jag har funderat på heminredning och hemlöshet. En spaning hade jag om det är så att de här två ökar. Och jag har pratat om hemmet, att det kan se olika ut. Pratat om min kollega Reinar som lever ett annat typ av liv och hur det kan vara eller är till stor välsignelse för de som finns runt omkring honom. Och kyrkan som byggnad är viktig. Många gillar att få komma till kyrkan och som Claes sa i inledningen, få tända ljus, få sjunga tillsammans. Att det finns någonting speciellt i det. Men det är främst inte byggnaden utan människorna som är församling. Och Gud är inte bunden till någon plats utan är nära oss där vi är. Och så vill jag skicka med frågan. Hur ser ett gott hem ut för dig? Och vad är ditt hem? Är det kyrkan? Klubben? Din familj? Eller din lägenhet? Eller hur du bor? Vad är ett gott hem för dig? Och när du tänker på Guds hus, kyrkan, vad har du för längtan och behov av församling? Vi ber. Jesus Kristus. Tack att du inte är begränsad till någon plats. Och jag ber att vi särskilt ska få känna det nu. Att du är nära där vi är. Att Guds hus bär vi inom oss. Jag ber för alla de av oss som känner igen oss i den här beskrivningen av att inte höra hemma. Hjälp oss att få hitta hem. Att få hitta hem till dig. Att få hitta hem i gemenskap. Tack att du inte är långt bort från någon av oss. Och jag ber att vi ska få uppleva det. Amen.